utsikter till imorgon bitti. Skagerrak till och med sydvästra Östersjön. Sydväst eller syd 5-10 meter per sekund. På Vänern 3-8. Södra till norra Östersjön. Omkring sydväst 3-8. I eftermiddag tidvis växlande. Från ikväll omkring syd och tidvis något ökande. Och hela Bottniska viken. Omkring syd 6-11. I natt avtagande. I morgon bitti 3-8 meter per sekund. Åter till Mikael Kulle.
Ett morgons närmaste halvtimme innehåller nyheterna klockan slår 9. Den stora partisympatiundersökningen från SCB också som släpptes för en stund sedan. Vi fyller på med fler reaktioner från partierna om en kvart. Och vill du reagera själv på politik eller annat, ja då är Sofie Eriksson kvinnan för dig.
Skulle man kunna säga om man vill reagera i eten genom att ringa till Ring P1 som ju börjar om en halvtimme. Telefonnummer till Slussen 020 22 10 10. Ring P1.
USA inför inreseförbud för 12 länder. Oppositionens övertag ökar, visar ny mätning nu på morgonen. Hör analys om undersökningen om en liten stund. Utmaning för hemtjänsten när äldre dricker allt mer alkohol. Det är rubrikerna i Ekots nyheter klockan 9 i studion Annika Nordin. Och vi börjar i USA. Där har president Donald Trump undertecknat ett inreseförbud för medborgare från 12 nationer. Och det handlar om USAs säkerhet, menar Trump.
We will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe.
I ett uttalande uppgav Donald Trump flera olika säkerhetsbrister som skäl till att medborgare från vissa länder nu stoppas från att resa in i USA. Trump-administrationen hävdar att det till exempel kan handla om förekomsten av terrorister i vissa länder, men också svårigheter att genomföra bakgrundskontroller på de som vill ta sig in i USA. Eller att personer från vissa av de här länderna är överrepresenterade när det gäller att personer stannar längre i USA än vad deras visum tillåter. Inreseförbudet börjar gälla från och med måndag och berör medborgare från 12 länder, bland annat Afghanistan, Haiti, Myanmar, Iran och Yemen. Medborgare från ytterligare 7 länder stoppas från att få permanenta uppehållstillstånd samt turist- och studentvisum i USA. Det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Beskedet om inreseförbudet var väntat. Donald Trump införde även ett liknande inreseförbud förra gången han var president, men då gällde det initialt bara 7 länder. Roger Wilson, San Francisco.
I sommar så väntas försvarsalliansen NATO anta nya högre mål för hur mycket medlemmar ska satsa på sitt militära försvar. Men utöver det så väntas också länderna behöva öka sina satsningar på civilt försvar. Och exakt hur det ska göras kommer vara upp till varje land. Det här säger Mikael Oskarsson som är försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
Det blir en fråga om att respektive land måste kunna göra egna prioriteringar. Vad är det som är de största behoven? Och för vår del så handlar det om att säkra elförsörjning, livsmedel, sjukvård och transporter.
Ja, NATO väntas anta ett mål för att länderna ska lägga 1,5% av BNP på säkerhet som ligger utanför det militära försvaret. Vad det kan vara tros bli tydligare efter NATOs försvarsministermöte idag. Men det kan handla om att våra vägar ska klara av försvarets transporter, stöd till Ukraina och civilt försvar. Liberalernas Gulan Avci efterfrågar stärkt beredskap för skolan.
Vi behöver ju säkerställa att utbildningsväsendet fungerar för att hantera olika typer av kriser och ett krig. Och det är viktiga ingångsvärden för Liberalernas del i de här förhandlingarna.
Centerns Mikael Larsson ingår också i den breda grupp av riksdagsledamöter som diskuterar det här. Och han vill satsa på bättre lönsamhet för jordbruket.
Om vi ska klara av att producera livsmedel i kriser och krig så måste det vara lönsamt att vara lantbruksföretagare och få mer pengar över i plånboken i fredstid.
Moderaten Jörgen Berglund menar att det redan gör så mycket att vårt 1,5% mål sannolikt redan är uppfyllt. Men vänsterns Hanna Gunnarsson tror att mer resurser krävs och vill prioritera sjukvården.
Vi behöver fler sängplatser och personal som har arbetsvillkor som gör att de orkar jobba kvar. Både för att fungera idag men också i kris eller krig.
Säger Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, reporter här var Henrik Damberg. Idag på morgonen så kom SCBs stora partisympatiundersökning, men nu är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. Vad visar den här undersökningen?
Ja, om vi börjar med de som backar så backar både Moderaterna och Sverigedemokraterna med 1,5 procentenhet och båda landar kring 18. Och för Moderaterna är det den lägsta siffran på 6 år. Även Vänsterpartiet backar och landar på drygt 7. Och för dem är det den lägsta skattningen sedan maj 2017, så en tydlig tillbakagång även för dem. Och om vi tar de som är lite viktigare, som större förändringarna för partier som istället går framåt, så kan vi se Centern som ju har genomfört ett partiledarbyte, fått ganska mycket uppmärksamhet för det. De ökar och landar på 5,5. Vi kan också titta på Miljöpartiet, även de ökar, landar på 6,5. Och för Miljöpartiet så är det den högsta siffran faktiskt på 10 år.
Och vilka har mest anledning att vara oroliga idag då?
Ja, men jag skulle nog säga Moderaterna som är det regeringsbärande partiet men som ändå får en ganska svag siffra. Deras siffra är ju den lägsta på 6 år. Och dessutom är det ju så att det Tidösamarbete som de leder ligger väldigt stort underläge jämfört med de rödgröna. Om man räknar in Centern i Magdalena Anderssons regeringsunderlag så är det faktiskt så att de rödgröna har ett försprång på nästan 13%.
Och utifrån undersökningsresultatet som presenteras idag, vilka är gladast då?
Ja, de som är gladast, det bör ju vara centerpartisterna som väl drar en suck av lättnad och också miljöpartisterna.
Och kommer det här resultatet i den här undersökningen att stå sig till valet nästa år?
Nej, det kan man vara ganska säker på att det inte gör, utan det här är ett utgångsläge. Det är ändå intressant att se att det är så stor skillnad mellan blocken, men väldigt många svenskar tänker inte på val överhuvudtaget. Man vet att det brukar hända ganska mycket i opinion när valrörelsen väl kommer igång kring sommaren.
Det säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach utifrån SCBs stora partisympatiundersökning som presenterades nu på morgonen. Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning, som han i ett regeringsmöte påstår har blivit en terroristorganisation som dödar civila. Samtidigt så intensifierar ryska trupper attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina, där många civila dödas.
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц,
alla dessa brott mot civila, särskilt kvinnor och barn, var avsedda att störa fredsmötet i Istanbul som vi hade bjudit in till och visar hur den olagliga regimen i Ukraina degenereras till en terrororganisation och deras sponsorer är medskyldiga, sa Vladimir Putin i ett regeringsmöte. I Putins exempel på Ukrains terrorism finns de två tågsprängningarna där 7 passagerare dödades. Bland dem en känd 32-årig barnläkare och ett litet barn. Ryskt artilleri dödade samtidigt 5 civila, varav 1 barn, i centrum av ukrainska Sumy. Den ryska offensiven mot gränsregionen i norr har intensifierats och rysk militär har tagit byar och finns nu mindre än 2 mil från stan som normalt är stor som Malmö. Sedan februari 2022 har 22 barn dödats i Sumy-regionen i ryska attacker, men det kallar Putin inte för terror. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Och Nordkorea lovar ovillkorligt stöd för Rysslands krig i Ukraina och inom alla andra områden. Det här sa Nordkoreas ledare Kim Jong-un vid ett möte med chefen för det ryska säkerhetsrådet Sergej Shoigu. Och de båda länderna är överens om att utöka samarbetet. Här i Sverige låg inflationstakten i maj på 2,3% enligt måttet KPIF. Det här visar preliminära siffror från SCB som presenterades nu under morgonen. Och det är något under analytikernas prognos på 2,5% inflation enligt nyhetsbyrån Bloombergs sammanställning. KPIF visar prisutvecklingen för alla de produkter och tjänster som hushållen konsumerar, men där effekten av hushållens bostadsräntor räknats bort. Allt fler äldre som har hemtjänst lider av alkoholproblem och resurserna inom hemtjänsten räcker inte till. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Isabella Björling är utredare där och en av dem som har tagit fram rapporten.
Det kan bero på en ökad ensamhet, en ökad psykisk ohälsa.
Antalet personer som är 65 år eller äldre som har hemtjänstinsatser och identifierade alkoholproblem har ökat. Under 2023 var det drygt 6100 personer, vilket är en ökning med 73% på 10 år enligt rapporten. Eftersom att siffrorna endast baseras på de personer som fått identifierat riskbruk eller beroende, så är sannolikheten stor för att det också finns ett mörkertal enligt Socialstyrelsen. För hemtjänstpersonalen innebär det växande problemet större utmaningar, säger Isabella Björling.
De äldreomsorgschefer vi frågat vittnar om att personalen kan möta människor som är påverkade, utagerande eller befinner sig i mycket svåra livssituationer och att de många gånger saknar verktyg för hur de ska hantera situationen.
Rapporten visar att en del kommuner har genomfört vissa satsningar för att ge både personal och de som lider av alkoholproblem bättre förutsättningar. Men Isabella Björling säger att mer behövs.
Ja, men vi tror ju att man behöver göra fler saker. Äldreomsorgen kan arbeta med att öka personalens kompetens och utveckla nya arbetssätt för att hantera den här växande gruppen. Men vi ser också att man behöver stärka sin interna samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen. Men också tillsammans med regionens olika verksamheter öka samarbetet så att de äldre med den här typen av problematik får stöd och insatser efter behov.
Säger utredaren Isabella Björling vid Socialstyrelsen. Reporter här var Linn Hallberg. SVT hade under morgonen tekniska problem som påverkade sändningen av morgonstudion. Och vid 20:07 på morgonen så var sändningen igång igen och strax efter klockan 8 så var sändningarna i SVT Play igång igen. Och de här tekniska problemen orsakades av ett strömavbrott. Nu dags för sporten idag med William Grönlund.
Och vi börjar med basket och en irritation i det svenska landslaget.
Det är ju mästerskap varannat år. Det är lag som tar sig dit, kämpar så hårt för att ta sig till ett EM-slutspel, så borde man få fler matcher, större chans att ta sig vidare.
Landslagsstjärna Frida Eldebrink är kritisk till det nya formatet som det internationella basketbollförbundet FIBA kommer att införa under sommarens EM-slutspel. Vittes gilla kan mästerskapet som startar om 2 veckor vara över för Sverige efter bara 3 matcher och 4 dagar. Tidigare så har grupp 3 gått vidare. Nu är det bara 1 och 2 från varje grupp som får uppleva den andra veckan av slutspelet.
Det gör det väldigt begränsat när man hamnar som en mindre nation som hamnar med 2 stora lag. Det blir tufft.
Reporter Peter Sundqvist. Ikväll är det träningslandskamp mot Litauen inför EM. Vidare till ishockey. Tidigt i morse svensk tid vann Edmonton den första matchen i Stanley Cup-finalserien mot Florida. Leon Draisaitl avgjorde med sitt 4-3-mål i förlängningen. Innan dess var det svenske Mattias Ekholm som i och med sin kvittering tog matchen dit.
Det var tufft där ute, tajt. Många spelare som har varit med i de här situationerna tidigare. Och det var alltid skönt att få en bra start givetvis. Sen förstår vi också att det bara är en match. Vi behöver ladda om här igen och komma ut ännu bättre i andra matchen. Och se till att vi tar den också. Det är ju så det funkar.
1-0 i matcher till Edmonton alltså. Nästa möte natten mot lördag. Avslutningsvis, nu på morgonen kom beskedet att beachvolleyduon David Åhman och Jonathan Helvig får årets Victoria-pris. De svenska OS-guldmedaljörerna från Paris skriver i ett pressmeddelande att vinna OS var vår största dröm och att få Victoria-priset som ett erkännande för allt slit vi lagt ner känns otroligt stort. Prisutdelningen sker i Borgholm på Öland den 14 juli i samband med kronprinsessan Victorias födelsedag.
Tack så mycket, William Grönlund från Radiosporten. Så vädret i Götaland och Svealand, sol varvat med stackmoln och i de västra delarna någon eftermiddagsskur. Till kvällen så rör sig ett mer omfattande regnområde in från sydväst. I södra Norrland så drar nattens regn bort norrut och följs dagtid av uppehåll och tidvis en del sol. I norra Norrland till en början mulet och disigt och regn och senare under dagen uppehåll och en del sol. Temperatur allmänt 15-20 grader och vid regn mellan 10 och 15 grader. Då tackar jag Annika Nordin för mig och Mikael Kulle. P1 Morgon fortsätter.
Jag hänger kvar, men tack för alla nyheter och väderprognoser. Vi går vidare i programmet strax, men Sofie Eriksson, Ring P1 väntar ju om bara en liten stund.
Ja, det stämmer. Jag tror det är många, många, många föräldrar runt omkring i Sverige som tittar just på väderprognoserna nu. Hur blir det när mitt barn springer ut med studentmössan? Blir det regn eller inte? Kanske är det så att vi ska prata om studenten och vad det innebär nu för tiden. Det skiljer sig en hel del bara för hur det var när jag tog studenten. Det innebär ju enorma kostnader. Det är nog någonting vi skulle kunna diskutera. Ska man ha de där extra detaljerna på studentmössan eller kan man sy sig en egen? Vad tror du?
Det kan bli dyrt om man vill ha allt, men ibland kanske det är värt det. Jag vet inte.
Vi har fått ett mejl också om en som undrar vem som köper ut alkoholen till studenterna när det är champagnefrukost. Det kan man också fundera över i Ring P1. Vill du vara med så ringer du 020 22 10 10.
Gott så, men just nu tillbaka in i politiken och fler reaktioner då på SCBs årliga partisympatiundersökning som presenterades för en dryg timme sedan. Skillnaden mellan blocken ökar och Sverigedemokraterna och Moderaterna ser ut att tappa mest 1,5 procentenhet vardera. Men ingen fara på taket om man lyssnar på Moderaternas partisekreterare Karin Enström.
Jag tänker att vi ligger strax under vårt valresultat och det är inte så ovanligt vid den här tiden mellan valen. Samtidigt så gäller det ju att fortsätta på den väg vi har börjat, nämligen se till att få ordning på Sverige och att också väljarna känner att det går bättre, att vi blir tryggare och att vi blir rikare, och det kommer ge resultat.
Men med tanke på att de frågor som är aktuella nu, inte minst rättspolitiken, är ju en fråga där Moderaterna ändå är starka. Varför väljer då inte fler er?
Det här är en stämningsbild. Jag tror många är oroliga och pessimistiska. Vi har en orolig omvärld. Vi har krig i vårt närområde och en återhämtning i ekonomin som inte riktigt tar sig. Och den här osäkerheten, den tror jag visar sig i de här siffrorna. När man går till val, då ska man välja mellan alternativ och då kan man välja mellan att fortsätta framåt, få ordning på Sverige eller göra den här farliga vänstersvängen som vi har varnat för. Och det tror jag väljarna kommer att se ju närmare valet vi kommer.
Men hur ser du då på inför valet att oppositionspartierna har ett sånt försprång som ju visar sig ännu tydligare då i den här mätningen?
Ja, det är långt till valet och vi ser ju nu, inte minst i många av våra grannländer, att opinionen kan ändra sig väldigt snabbt. Väljarna är lättrörliga och därför kan man inte idag utifrån den här mätningen säga hur valresultatet kommer att bli i september nästa år.
Men ger det här en indikation på huruvida väljarna alltså känner tilltro och trygghet i Ulf Kristersson och övriga ministrar i regeringen när, i de oroliga tider som du själv beskriver?
Eftersom den här pessimismen finns så brukar det som sagt gynna oppositionen. Vi har tydliga företrädare, vi har en tydlig plan för att få ordning på Sverige. Men jag förstår om väljarna är otåliga och frustrerade. Det är också, för jag skulle vilja att det går ännu fortare. Vi behöver vidta alla de här åtgärderna, de behöver ge effekt också. För man måste ju se att resultatet ger effekt. Och när man ser det, och det kommer man att göra innan valet, och då tror jag kommer att också ge effekt på själva valet. Resultatet.
Så det är ingen ny strategi utan snarare att det kommer att visa sig, menar du, när lagändringarna går igenom och så vidare?
Ja, som sagt, massor av beslut är ju fattade, men det måste ju också då implementeras och som sagt ge effekt i verkligheten. Och det här fortsätter vi med helt oförtrutet. Så det är hårt arbete helt enkelt att fortsätta berätta för väljarna vad vi gör, varför vi gör det och också det här valet man har. När man röstar så handlar det ju inte bara om att ge någon slags recension om vad som har hänt under mandatperioden, utan vad vill man göra inför nästa mandatperiod. Vill man gå tillbaka till ett farligare och fattigare Sverige eller vill man fortsätta framåt?
Det var Karin Enström, Moderaternas partisekreterare, som pratat med Ekots reporter Katarina Helmersson. Och i denna SCB-mätning så ligger Liberalerna och Kristdemokraterna under riksdagsspärren. Men det där är inte någonting som oroar Liberalernas partisekreterare Simona Moamsson.
Jag är inte orolig, men vi behöver såklart få bättre stöd.
Varför ligger ni på den här låga siffran efter att ha regerat och suttit på utbildningsdepartementet i 3 år?
Nej, men jag tror att det handlar om att i höst när man går till skolan som förälder så kommer man märka av skillnaden. Man kommer se bemannade skolbibliotek, man kommer se skolböcker. Man kommer se att vi går från skärmar och flum till kunskap. Och det är tack vare att Liberalerna är utbildningsdepartementet efter 8 förlorade år av socialdemokratin. När det märks av så kommer man också förstå att så här, det är viktigt att ha Liberalerna på just den posten och ha Liberalerna i regeringen.
Vad är skälet till att den ligger på den här låga siffran?
Nej, men jag förstår att det har varit en stökig tid i omvärlden. Det är även en stökig tid i vårt parti. Men vi väljer just nu en ny partiledare, en ny lagkapten för vårt lag. Som jag tror kommer komma in med raketbränsle och kunna just visa det här. Visa att Liberalerna behövs och att Liberalerna är ett litet parti med otroligt stort inflytande i svensk politik.
Och hur ser du på siffrorna när du jämför de två blocken? Där drar ju de rödgröna ifrån. Nu är det 13 procentenheter som skiljer de två blocken. Oroas du av det?
Men jag är inte orolig, för jag tänker att i höst så kommer man märka skillnad. Som förälder kommer du märka det när du lämnar ditt barn i skolan, att vi har skiftat fokus från flum och skärmar till kunskap och trygghet. Som ung person så kommer du märka att du kan gå trygg på gatorna för att du vet att fler insatser har gjorts av polisen, men även inom sociala insatser för att barn inte ska hamna i gängkriminalitet. Det kommer märkas och då kommer man ställa sig frågan, vill man verkligen ge Socialdemokraterna 8 år att återigen sätta de viktigaste frågorna på avbytarbänken?
Varför tror du att det är så stort gap mellan blocken?
Nej, men jag tror att det handlar om att man måste märka av de här skillnaderna, och i höst så kommer man att göra det som förälder, jag och du, när vi är ute på gatan, att vi känner oss tryggare. Så det handlar om. Jag är inte orolig.
Hur mycket tror du att Liberalernas låga siffror handlar om er position i regeringsfrågan, att ni inte vill ha med SD i regeringen samtidigt som SD kräver att få vara med i regeringen för att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister, den här regeringsfrågan och dissonansen där mellan de här två partierna?
Nej, men vi har tagit ansvar för Sverige. Det är därför vi är där vi är idag. Vi är ett parti som har tagit ansvar för att städa upp efter 8 år av socialdemokratiskt misslyckande inom skolområdet. Vi lägger in stora insatser inom trygghetsområdet för att se till att fler känner sig trygga och därmed fria i vårt land. Vi har ett väldigt välförankrat beslut om hur vi ska ställa oss till att samarbeta med andra borgerliga partier. Regeringssamarbetet funkar idag.
Ja, samarbetet med Sverigedemokraterna och er hållning i regeringsfrågan och deras hållning i regeringsfrågan, de positionerna går ju inte att förena. Hur mycket spelar det roll för att ni har era opinionssiffror, tror du?
Nej, alltså jag tycker vi är tydliga i regeringsfrågan. Vi tycker att det funkar som det gör idag och ser inget behov av att ändra det.
Simona Moamsson, Liberalernas partisekreterare, intervjuad av Ekots Karin Runblom. Och vi hinner väl med en reaktion till från ett parti, Miljöpartiet, som stiger i den här SCB-mätningen, landar på 6,5%. Goda nyheter enligt partisekreteraren Katrin Wissing.
Ja, men först och främst är det ju jätteglädjande. Det här är vår högsta siffra sedan 2019. Och jag förklarar väl den med att vi under hela den här mandatperioden faktiskt har jobbat medvetet med våra strategier, där vi fick hade ett stresstest under EU-valet i fjol, och det visar sig ju att svenskarna faktiskt har ett ganska stort förtroende för miljöpartistisk grön politik.
Oppositionen går ju framåt i den här mätningen. Vad tror du om partierna i oppositionen, om era möjligheter att faktiskt i praktiken också komma överens om det skulle bli aktuellt med ett maktskifte efter valet nästa år?
Alltså jag tror ju att, det finns ju naturligtvis goda chanser för det. Men vi jobbar ju utifrån att vara tydliga i våran politik. Att vi står upp för klimatet, för demokratin, för fred i Gaza. Och vi har en otroligt stark språkrörsduo i Amanda Lind och Daniel Heldén. Och vi ser ju att vi ska göra den bästa valrörelsen någonsin nu. Och så får vi ta det när det kommer.
Hur ser du på det att Miljöpartiet trots allt inte har mer än då 6,5% med tanke på de stora klimatutmaningar som världen ser?
Nej, men det är ju såklart att även om jag är väldigt glad över det här resultatet som är det bästa sedan 2019, så ser jag att vi har ett större jobb att göra där vi behöver vinna väljares förtroende på alla nivåer så att vi stärker oss alltså i hela landet för att kunna genomföra grön politik. Det är ju väldigt viktigt, och det här är ju någonting som vi har jobbat strukturerat med och systematiskt med under hela mandatperioden. Och jag tror verkligen att vi har en stor chans att kunna stärka oss i valet 2026.
Katrin Wissing, Miljöpartiets partisekreterare, Katarina Helmersson, reporter. Det var de reaktionerna vi hunnit få in. SCBs partisympatiundersökning.
Finns det svensk kaffe på hotellet?
Ja, det finns svensk kaffe på hotellet, ja.
Här i Bullerbyn kommer julen den dag när vi bakar pepparkakor.
Vi är Sverige! Alla andra, de kan gå hem!
Nu går grannen in till sig. Sen kan vi gå ut i trappen, för vi vill ju inte riskera att stöta på någon i onöda, va?
Ett till för David. Bra!
Ja, inför nationaldagen imorgon 6 juni så har vi under morgonen pratat om det här med svenskhet och vad det är. Katarina Barling, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och Jonas Engman som är etnolog på Nordiska museet var med lite tidigare i morse.
Ja, jag skulle ju gå tillbaka till nationalromantiken eller de tankegods som kom från 1800-talet när vi på något sätt också genom museer och arkiv och annat skapade en slags idé om en svensk, ska vi säga, nästan folksjäl, att det skulle finnas en sån. Till exempel folksagor, folkvisor och sånt där som man ansåg var någon slags essens i det som var svenskt, så där, i det svenska folket. Och så har man ju inte alls tänkt tidigare, utan det här dyker upp under 1800-talets lite romantiska liberalism, om man får uttrycka sig så.
Mm, vad säger du, Katarina Barling?
Ja, men idag skulle jag säga att det är och har varit ett tag en föreställning om att vi utgör ett normaltillstånd i världen. Att det är vi som är så som mänskligheten är när den är normal. Då är man normal.
Men Jonas Engman, det du tar i arkiven, du blickar tillbaka åt, om du skulle utveckla det där, vad gör det med bilden av svenskhet idag?
Ja, alltså de där symbolerna finns ju kvar rätt mycket. Alltså, och tanken på att vi hör ihop på något sätt som folk, och så här, de dyker upp, inte i de här termerna kanske, men de dyker upp på olika sätt, och inte minst flaggan finns ju kvar, och den började användas som en slags nationell folklig symbol i början 1900-talet, kan man förenklat säga, och den finns kvar. Nationalsången kom till vid mitten av 1800-talet. Skansen hade de första nationaldags- eller svenska flaggans dagsfirande 1893. Alltså mycket av det som vi har idag kretsar kring, det är sånt där som dök upp under senare delen av 1800-talet och i nationalromantiken.
Katarina Barling, du som statsvetare, hur det låtit och hur politikerna förhållit sig till det här med svensk kultur och svenskhet genom åren, vad skulle du säga?
Ja, men jag håller med om det här med att just nationalism och patriotism har haft en laddning som har varit negativ. Och jag skulle säga att det ändå funnits en form av nationalism i Sverige. Man har inte kallat det, man har inte ens kallat det patriotism, utan det har varit den här idén om att vi är ett föregångsland. Vi är den här standarden till och med kanske, och vi är normaltillståndet. Men det har kanske inte handlat så mycket om att vifta med flaggor eller sjunga nationalsången. Det är sånt som jag har sett att andra man gör i andra länder, men inte här. Samtidigt ska man komma ihåg att den här sedvänjan vi har i Sverige att hissa flaggan i trädgården, det är ju många som kommer från andra länder som reagerar över den, att det är väldigt mycket svenska flaggor överallt, så att vi kanske har viftat med flaggan mer än vad vi har tänkt oss.
Katarina Barling, ursäkta, Katarina Barling, docent i statsvetenskap, och Jonas Engman, etnologen på Nordiska museet. Och hela det samtalet om svenskhet finns på sverigesradio.se/p1morgon. Om vi tar och blickar lite framåt i kanalen också, kommer 10.03 förmiddag i P1. Vad händer om internet släcks ner? Lolo Kalmar, ett tema.
Ja, precis. Jag ska be mina gäster att göra ett litet tankeexperiment. Så vi ska börja med att jag vaknar på morgonen och internet ligger helt nere i kommunen eller i hela Sverige.
Ett tankeexperiment?
Ja.
Hur då?
Ja, men sådär. Vad kommer att hända? Alltså, vad händer först? Vad händer efter 3 dagar kanske? Jag ska gå ut och handla. Hur funkar det? Funkar mitt kort? Kanske inte. Hur mycket pengar finns det i samhället? Och sen så försöker vi gå vidare och så blir det värre och värre, tänker vi oss. Men också, hur stor är den här risken egentligen? Kan det hända? För det har ju faktiskt inte hänt i Sverige på det viset.
Förmiddag i P1 10.03. Då kanske vi får lite svar på de där skräckscenarierna och frågorna som du har, Lolo Kalmar, med programmet då. Vi som gjort P1-morgon denna torsdag 5 juni, producent Pontus Håkansson, Gunilla Österlund har varit nyhetsproducent, tekniker Stina Fagerberg, Maria Stockhaus, Leonardo Velander, sändningskoordinator Sofia Tordaj och så reporterna Matilda Kindström, Nishman Irandust. Här i studion, Mikael Kulle, tack för att ni hängt med under morgonen, och då är det dags för Ring P1 allra närmast. Sofie Eriksson sitter beredd.
Det gör jag. Telefonnumret till programmet om du vill vara med, och det hoppas jag, är 020 22 10 10. Tre ämnen från P1 morgon som du skulle kunna diskutera: läget i politiken just nu, vad är svenskhet och vad händer om internet försvinner. Eller så väljer du någonting helt annat att diskutera. Huvudsaken är att du har lust att vara med och prata. 020 22 10 10. Vi håller på till klockan 10 och vi börjar i Sjöbo i Skåne idag. Välkommen till programmet, Henrietta Nilsen.
Tack, tack.
Vad vill du ta upp?
Jag har lyssnat lite på veckans program angående äldreomsorgen och kände mig direkt manad av att ringa. Jag är själv demensforskare, jobbar på Stockholms universitet och är även ordförande i Sjöbo demensförening. Och vill gärna yttra mig om, framförallt som forskare och även som anhörig, att när jag blev anhörig med en familjemedlem med demenssjukdom och så är det med särskilt boende, så blev jag väldigt förvånad över det enormt stora gapet när det gäller kunskap, framforskad evidens om hur omsorgen bör och ska gå till och hur det faktiskt ser ut inom äldreomsorgen.
Kan du ge några exempel på glappet?
Ja, alltså att det finns väldigt många förlegade uppfattningar och sanningar om att demenssjuka till exempel inte kan lära sig någonting nytt. Att de blir överstimulerade av aktiviteter, det ska helst isoleras och det ska vara tyst och man ska göra så lite som möjligt. Det har jag, flera personal och även demensteamet fått till mig då, att det är inte bra med aktiviteter, för då blir demenssjuka överstimulerade, vilket ju precis tvärt emot av det som vi känner till inom forskningen.
Så konsekvensen av den här okunskapen är att demenssjuka sitter overksamma, stilla? Eller vad är det du ser?
Exakt, precis. Och det blir precis tvärtom. Om man inte använder sin hjärna så långt det bara går på olika sätt, det måste ju behovsanpassas såklart, men om man inte får lov att utföra dagliga aktiviteter, stimuleras, aktiveras, så det genererar hjärnan ännu snabbare. Man måste så långt bara möjligt försöka upprätthålla funktioner. Då är det både fysisk aktivitet som är bra för hjärnan och för kroppen såklart, och att utmanas. Men just den här tankegången att det ska vara så lite som möjligt är en sån väldigt förlegad uppfattning, och det är väldigt många boenden som har väldigt lite aktivitet och man har inga utomhus, promenader, väldigt många får inte ens komma utomhus. Och det, som forskare är jag förfärad.
Men säger du klart ditt resonemang?
Nej, jag har tänkt att mitt resonemang, om man jämför med till exempel barnomsorgen, där vi gång på gång berättar för barnen att det finns inga dåliga kläder, bara, eller dåligt väder, bara dåliga kläder. Det är så viktigt att gå ut och allt sånt där bara försvinner. Så fort man flyttar in på ett boende så är det som att de här vedertagna sanningarna som vi alltid har annars, de försvinner. Då ska man inte längre gå ut, man ska inte aktiveras och så. Mm.
Men det här glappet, hur uppstår det? För du som forskare, hur ser du till att den kunskapen du förvärvar i din forskning når ut till de som behöver den?
Det är ju del av vår uppgift på universitet i Sverige i alla fall, att nå ut med vår kunskap, och det gör vi på olika sätt. Jag själv är engagerad i Demensförbundet till exempel, men det stora problemet är att man måste kunna nå ut till politiker, och i Sverige så den kommunala verksamheten är just fritidspolitiker som bestämmer i vård- och omsorgsnämnder till exempel. Det är inga heltidspolitiker, folk har andra jobb, man har väldigt låga kunskaper och ska då besluta om budgetar och så vidare, som är livsavgörande för personer med demenssjukdom, till exempel på boende. Mm. Och då är det enormt viktigt att personer som är ledarna, alltså verksamhetschefer, förvaltningscheferna, enhetschefer, att det finns stora kunskaper där. Och det har jag sett från min erfarenhet, att det är väldigt låga kunskaper bland just befattnings, alltså cheferna.
Fortbildning borde ju inte vara så svårt och kanske inte heller så dyrt att få till, eller vad tror du?
Nej, precis. Och jag tänker att det är väldigt svårt att ställa krav på en verksamhet när man som chef inte förstår att det kanske är omöjligt att leverera en god omsorg när det finns en ensamjobbande person på 8 demenssjuka till exempel. Det är ju väldigt låg bemanning oftast, och jag har svårt att se hur man kan förvänta sig att det ska levereras någon typ av kvalitet alls. Då blir det mest förvaring, därför att man bara tillgodoser de absolut mest nödvändiga behoven.
Ser du att det fungerar väl på vissa ställen? Finns det goda exempel där man faktiskt med hjälp av kunskap ger en god omvårdnad?
Absolut. Vi var faktiskt på ett studiebesök i Vellinge på Sveriges första demensby för 2 veckor sedan. Och där jobbar man väldigt riktat med schemalagda aktiviteter, utomhusvistelser, och där man tar tillvara på så mycket det bara går funktionerna, och att upprätthålla funktioner, och att personalen gör det de är anställda för, det vill säga att omsorgspersonal städar inte, utan man tar hand om omsorg så att alla, rätt person på rätt plats. Och då tänker jag, när vi var på besök, att vad trevligt att det faktiskt går att lösa. Det finns ju exempel på att man kan jobba på ett evidensbaserat sätt, som man ju ska göra enligt nya socialtjänstlagen, och man ska även jobba, vi har den nya demensstrategin. Så det går att lösa. Men jag tror att så länge det inte finns någon konsekvens för beslutsfattare, verksamhetschefer och enhetschefer, det drabbar aldrig dem om omsorgen brister. Det finns väldigt få konsekvenser. Vi har hört tidigare i programmet nu denna vecka om personer som inte kan få någon rullstol för att inte kan komma ut, och det finns man gör sig otillgänglig och det finns ingen konsekvens.
Vad är det för typ av konsekvens du skulle vilja se?
Ja, jag skulle vilja ha reprimand, eller att man kanske till och med blir av med sitt jobb. Mm. Men då måste ju någon våga stå upp och säga att den här omsorgen är inte evidensbaserad.
Och då är det egentligen politiken. När det gäller kommunal verksamhet så är det ju de politiska ordförandena i de olika nämnderna som måste ställas till svars ytterst.
Krav. Ja, ja, det är också, precis. Och sen är det ju väljarna såklart. Men om man tittar på befolkningen i stort, så är ju kunskap om de här väldigt komplexa sjukdomarna ganska låg. Och man ska inte behöva vara expert själv och ställa alla de här kraven. Man vänder sig ju till vård och omsorg för att man behöver hjälpen. Mm. Så det är väldigt svårnavigerat för anhöriga, och mycket, mycket svårnavigerat även för personer med demenssjukdom, vart man ska ta vägen och hur hjälpen kommer att se ut.
Mm. Alltså Henrietta, vi hade kunnat prata mycket längre kring detta, men du efterlyser någon form av konsekvens för att få till en förändring helt enkelt.
Ja, helt klart.
Tack så mycket för att du var med.
Tack snälla.
Hej.
Hej.
Och du som lyssnar, har du egna erfarenheter av det som Henrietta pratar om? Du är så välkommen att ringa in och kommentera du också. 020 22 10 10 till Ring P1, som vi är i full färd med att göra tillsammans med er. Och nu ska jag säga hej till Susanne Hurtig i Stockholm. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad har du för tankar idag?
Jo, jag vill
koppla, nu ska vi se. Jag vill ta upp det där ämnet om den gamla damen som ringde igår om en rullstol som hon inte fick tillbaka efter den hade gått sönder och hon kunde inte komma ut på grund av det, för hon var rädd att gå. Ja.
Ja, nej, men hemtjänstpersonalen behöver elrullstol för att kunna ta ut henne och den är i sönder och hon förstår inte varför inte den är lagad och hon får inte tillbaka. Precis, nej. Hon har suttit inne i flera månader nu.
Ja, precis. Och då hade hon ju ringt till chefen där hon hade tagit upp det där med hemtjänsten flera gånger men inte fått någon hjälp och försökte ringa chef som inte svarade på det numret och sådär. Men hon kan ju själv ringa, hon verkar ju klar i huvudet på det sättet och kan ta sig fram via telefon, så att det första man kan göra är att ringa 1177 och försöka få kontakt med en sjukgymnast eller fysioterapeut och en arbetsterapeut då som kan komma hem till henne och göra ett hembesök och kolla upp vilka behov hon har.
Mm. Hon hade visst någon form av sjukgymnast som hjälpte henne att börja gåträna och sådär. Men hon hade ju i sitt bistånd rätt att komma ut, så att det var ju problemet här var ju egentligen bara att elrullstolen var sönder. Inte att hon inte hade rätt till den, utan bara att den inte var lagades liksom.
Nej, just det, men då måste man ju få rätt person som skickar den på lagning, som en arbetsterapeut till exempel och sånt där, eller att den skaffar en ny rullstol så länge medan den andra är på lagning. Det verkar inte som den var på lagning ens.
Nej, vi vet inte exakt vad som hände, mer än att det där var en kvinna sen som ringde och sa att hon skulle hjälpa henne, en läkare i Göteborg som tänkte ta i tur med detta, så det hoppas vi att det ordnar sig.
Bra.
Men du tänker så här, ringa 1177 och på det sättet få hjälp. Jag trodde man var tvungen att ringa sin vårdcentral eller kommunen.
Nej, men man kan ju få rätt på telefonnummer om man inte kan kommer åt telefonnummer. För ibland är det ju bara att man ska komma till sjuksköterska och prata med den om någonting. Ibland finns det ju, om det är mindre kommun, så kanske man har tillgång till en växeltelefonist någonstans som man kan ringa och fråga via vårdcentralen så att säga, samma nummer.
Ja, vi får prova olika vägar, men tack Susanne för ditt konkreta tips.
Ja, och tack för att den där leken hörde av sig, det var väldigt bra gjort tycker jag.
Ja, verkligen. Vi ser fram emot att följa upp och se hur det går, om det blir en promenad bland blommor snart i Lunds kommun för Maria.
Så att det kan ju vara så att de behöver en remiss från en läkare för att få en ny rullstol till exempel.
Ja, men fint Susanne, tack ska du ha.
Ja, tack själv.
Hej.
Hej.
Och det finns ju en stor diskussion kring äldreomsorg och hjälp att få hemtjänst på vår Facebook-sida. Där vi också diskuterar det som var uppe igår när vi pratade om djursjukvård med anledning av en anställd på Evidensia som ringde in efter att P3, Sveriges Radio, har granskat just Evidensia där man har pratat med före detta anställda som påpekat både bristande vård av djur och bristande arbetsmiljö. Men då ville i varje fall kvinnan jag pratade med igår, Kajsa, säga att det finns ju väldigt bra exempel också. Vi frågar i varje fall på Facebook-sidan om detta, hur man ska göra för att förbättra djursjukvården. Och Carolina skriver det, att få bort riskkapital hade nog förbättrat. Vi hade en toppenbra lokalt ägd liten djurklinikkedja där jag bor. Den såldes till Evidensia under radarn. Ingen namnändring, ingen skyltning som tyder på att det företaget var inblandat. Men det märks skillnad på servicen. Plötsligt har fokus skiftat från att hitta bästa lösningen för djur och ägare och minimera lidande till att skapa mer försäljning. Så är Carolinas uppfattning. Staffan säger att konkurrensen är botten. Sedan är djur big business. Friska djur är inget som veterinärer lever på. De vill helst att djuren ska äta deras speciella foder och så vidare. Mer diskussioner där såklart på vår Facebook-sida. Och i Eton nu, vi ska till Älvdalen. Där finns Maria Garbergs. Välkommen Maria.
Tack så mycket.
Vad ska vi prata om?
Jag tänkte att vi skulle prata om att det nästan inte finns någonting i världen som är svart och vitt och inte heller Gaza, VS, Israel eller Palestina, Israel. Mm. Jag blir så fruktansvärt jag vet inte om jag blir arg. Jag tror att jag mest blir ledsen. Jag har jättemånga vänner på Facebook, typ 1 och 5. Jag är en sån där som blir vän med alla, för det spelar inte mig. Jag tänker att om någon vill vara min vän så går väl det bra. Mm. Och där diskuteras det högt och lågt. Och är man minsta lilla, så att säga, mot Israels pågående folkrättskrigshandlingar, nähä, men då stöder man Hamas. Och vice versa. Eller så är man ju förstås antisemit. Det är man ju uppenbart om man tycker att Israel gör fel.
I dina kommentarer blir den stämningen, så att säga.
Ja, men typ i mina kommentarer eller när jag läser andra vänners inlägg och sen kommentarsfältet som blir. Det är som att man inte kan hålla två saker i huvudet samtidigt. Jag har till och med läst saker som att den påstådda pågående svälten i Gaza. Eller att jo, men det var Hamas som drog igång det här kriget som är just nu. Ja, men sen när ger det Israel rätten att döda oskyldiga, civila, barn? Vad är de uppe i? Snart 20 000 döda barn. Och självklart är Hamas en terrorstämplad organisation. Jag har inget som helst till övers för Hamas. Och jag har inget som helst till övers för att Hamas gömmer sig bakom civila. Det är ju fruktansvärt. Det är ju lika hemskt som att Israel dödar civila.
Mm. Vad gör det med dig att det blir en sån här svart och vit debatt? Jag hör ju att du blir upprörd när du pratar om det.
Ja, fast framförallt blir jag ledsen. Jag blir ledsen över mänskligheten, ärligt talat. Jag jobbar som skolkurator. Det är världens absolut bästa jobb. Jag får tillfälle att prata med barn från F-klass till årskurs 9. Mm. Och de är fantastiska allihopa. Även de som andra kanske anser vara strulputtar eller ja, vad man nu är. Och nu menar jag inte att lärarna liksom menar att det är strulputtar. Men kanske om någon annan hade tittat på det utifrån. Liksom.
Pratar de om den här konflikten? Får du höra någonting från de ungas perspektiv?
Nej, inte så mycket. Men det tror jag mera handlar om att jag jobbar ju i Älvdalens kommun. Och det är ju en glesbygdskommun.
Mm. Nej, det blir inte lika aktuellt där kanske. Men du Maria, men var liksom den här svartvita debatten brukar ju vara, som du är inne på, ungdomars sätt att se på världen. Men nu är det ju vuxna som också... Vad blir problemet med detta, tycker du?
Ja, problemet är att det blir ännu mer polariserat. Och det är inte bara polariserat i Palestina och Israel. Eller Gazaremsan Israel. Det är ju på det viset precis överallt. Mm. Och det här, jag får också känslan av att det blir samma sak som när det välde in flyktingar år 2015. Då fick jag höra vid något tillfälle så var det en människa som önskade mig att jag skulle bli gängvåldtagen utav typ 12 stycken nysvenskar som klappade i takt. För så skulle jag kanske inte vara så glad invandrare längre. Jag är inte glad i... Jag tänker israeliter kan göra fel, palestinier kan göra fel, likväl som svenskar. Alltså vart är vi på väg? Mm. Och det finns ju inte heller... Alltså, vi har ju inga samtal med varandra längre när man står på varsin sida. Utan det är som att... Nej, men du gillar ju Hamas. Nej, men sen när gillar jag Hamas? Ja, jo, du är ju antisemit också. Du hatar judar.
Men Maria, jag tycker ändå att det finns en hel del som tänker som du när man pratar i det riktiga livet. Men i sociala medier så är det ju nästan hopplöst att föra diskussioner. Tycker du inte det? Jag tycker det är hopplöst i alla fall.
Och grejen är, problemet. Jag tycker att vi tyvärr också väldigt ofta i verkligheten är svartvita. Okay. Och inte är villig att lyssna på den andra. Utan
men hur har vi hamnat där? Eller har vi alltid varit där att vi väljer enkla lösningar eller svart eller vitt? För det är den enkla sättet att diskutera.
Ja, så det som du säger, det är klart att det kan vara ett enkelt sätt att diskutera. Men jag är född 70. Jag tycker ju inte att det var på det här viset när jag växte upp. Jag tyckte att vi var mer benägna att lyssna på varandra.
Men vad är det som har hänt?
Alltså,
Ja, jag har ingen aning. Nej. Vi har uppenbart. Jag kan tänka så här, och så ropar folk så här. Ja, men vi får säga, jag får tycka vad jag vill, jag får säga vad jag vill. Ja, det får du. Men du får ju egentligen inte kränka någon annan med dina ord. Mm. Lika lite som med handling. Men det gör vi ju dagligdags ut. Alltså jag menar, det gör presidenten i USA. Ja. Dagligdags. Och det är okej, tydligen. Mm. Det är helt
sjukt. Ja, men du Maria, jag tror att många kan sitta och hålla med mycket i det du säger. Samtidigt är ju diskussion viktig, så den är ju bra att den finns. Även om, ja, det finns mycket övrigt att önska, så kan vi väl sammanfatta det, Maria.
Det kan det, och jag vill avsluta med att säga att som sagt var, jag tycker, vet du att jag brukar tänka så här, Hamas och Netanyahu, kan inte de sättas på en öde ö tillsammans, så kan de prata lite med varandra istället, mm. kanske. Och så slipper folk skjuta på varandra under tiden. Mm. Jag menar, när Israel till och med skjuter på folk som står i matkö, liksom, mm. och då ska jag inte ens få säga att det är tokigt, för då är jag judehatare. Det är jag lika knäppt som att man inte ska kunna få kritisera invandrare i Sverige. Mm. Jag önskar dig en fin dag och alla andra också.
Detsamma. Tack ska du ha för att du var med. Hej.
Tack. Hej.
Den svartvita debatten. Finns det något gott i den, om jag vänder på frågan? Eller är det bara svårigheter och elände som kommer ut ur det? 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Det kommer ju mejl till oss, däribland från Kent som skriver: vem är det som köper ut alkoholen till studenter? Skolor eller föräldrar? De är ju under 20 år och dricker på förbjudna platser, dessutom där alkohol inte är tillåtet, med anledning av alla dessa champagnefrukostar under studenten. Du kan också skriva om du vill, eller så ringer du 020 22 10 10. Anita Markbåge i Örebro är med mig nu. Ja. Hej Anita.
Ja, hejsan, hejsan.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om det här med Anna Singers utredning. Och jag vill först säga att jag inte är principiellt emot utlandsadoptioner, utan det som har framkommit är upprörande. Det som händer både i de här länderna och hur dåligt de mår, de som kommer hit. Och då tror jag inte alltid att adoptionsföräldrarna är fel på, utan det är den här att man flyttas från en kultur till en annan på ett ganska drastiskt sätt. Och sen det här att man har tagit barn ifrån sina mödrar och så, det är ju fruktansvärt. Mm. Och jag förstår att Anna Singer tycker att man ska pausa det här. Jag är helt med på det.
Ja, hon tycker att man ska utreda det vidare, och regeringen ska nu ta tag i detta, skicka ut på remiss.
Ja.
Ser du, ett förslag är ju att man inte ska, att man ska återgå eller lämna det till staten att ta hand om adoptioner.
Ja, hur ser du det på tycker det? Jag. Mm. Ja, det tycker jag. Det skulle nog vara mycket bättre. Då har staten möjligheter på ett helt annat sätt att sätta emot den stat som det rör sig om, där de tar barnen ifrån. Mm. Det blir på ett helt annat sätt.
Har du några egna erfarenheter av det här med adoption, eller du bara känner dig engagerad i frågan?
Det som jag har sett är att många har mått dåligt som har kommit hit. De har till och med slängt sig framför spåret på tåg och sådär. Och då tycker jag att man måste satsa på att de här barnen får psykisk hjälp.
De som behöver det. Precis.
De som behöver det. Så att de som är här redan. Men sen tycker jag man ska pausa de här. Och sen ska, en sak till. Man ska inte sätta Ulf Kristersson, bara för han var ordförande 2003-2005, ansvarig för det här. Jag håller inte med honom politiskt, men det är ju...
Nej, det har framkommit en del kritik, för det har varit en liknande utredning tidigare. Ja, precis.
Det är lite kort tid för att vara ansvarig för en sån stor verksamhet som har pågått så länge, eller hur?
Men du Anita, du vill inte sätta stopp, men pausa kan vara en bra idé.
Ja, man måste pausa för att säga att göra på ett helt annat sätt, och det är sunt bondförnuft att verkligen pausa det här nu.
Mm, tack så mycket.
Jag håller helt med henne.
Ja, vad bra att du ringde. Tack ska du ha.
Tack.
Hej. Vi går från det till Peter Söderberg som finns i Stockholm. Hallå Peter.
Ja, hallå.
Vad vill du ta upp för någonting idag?
Jag vill prata om ett ämne som brukar återkomma då och då, och det är energi och hur man ska utvinna det. Och Ja, det pratas ibland här, både här i Ring P1 och på annat håll i media också, om det här med kärnkraft och vilka risker som finns med det och vad finns det för alternativ och så.
Ja.
Och nu är inte den energi mitt starkaste ämne, men jag försöker hålla mig uppdaterad så här genom att
hänga med lite.
Är
det någon särskilt energislag som du vill slå ett slag för? Eller?
Ja, jag har hört talas om en framtida form av kärnkraft. Man skulle kunna säga morgondagens kärnkraft, tror jag man skulle kunna sammanfatta det med. Och det heter fusionskraft. Och jag vet inte så mycket om det, men jag har förstått det som att det är en, lär vara en ganska säker form av sätt att utvinna energi.
Ja. Och, det ska väl vara någon sån här koldioxidfri energikälla, va? Jag kan inte heller det jättebra. Men man kan säga att man ska liksom typ fånga solen i en flaska eller något sånt. Är det inte så?
Ja, om du nu menar symboliskt.
Ja.
Med utgång från. Ja, nej, men att det i alla fall är en som sagt mer avancerad form av kärnkraft. Mm. Och att den tydligen lär vara mer riskfri. Mm. Den kanske inte är helt riskfri, men som jag förstått är den mer riskfri än dagens kärnkraft.
Men har man lyckats göra någon slags det är väl fortfarande på forskningsstadiet mycket av det här, eller?
Ja, och det är det jag menar. Att jag tycker att det liksom tycks aldrig bli mer så att säga gå från ord till handling, eller jag ska säga. Att liksom, jag tycker att det är så förvånansvärt tyst om det.
Ja.
Att det liksom, varför liksom, får man aldrig någon gång börja höra talas om att det och det landet har börjat ta i bruk fusionskraftverk och sådär. Ja. Jag vet inte om det fortfarande ligger
ju,
på is.
Det här låter ju som ett programförslag, att vi vill veta mer om fusionskraft. Det borde kanske P1 göra något specialprogram om. Kanske finns i appen. Vi får söka efter det, helt enkelt, Peter.
Ja, eller kanske nu också något att ta upp i andra program, kanske i tv, och det kanske någon som eller, borde komma fram.
Vet du vad som brukar hända, Peter? Också, jag vill bara säga, det brukar ju också vara så att det sitter otroligt väldigt kunniga människor runt omkring i Sverige och lyssnar på Ring P1, så de kan ju ringa in och berätta hur det går med fusionskraften som energikälla framöver. Ska vi säga så? Vi slänger ut det som en uppmaning till någon.
Ja,
så hoppas vi på svar. Kanske. Tusen tack, Peter, för att du var med.
Ja.
Tack. Mm,
tack.
Hej. Kan du något om fusionskraft och var det ligger rent forskningsmässigt? Ring till oss. Vi sänder ju även imorgon på nationaldagen. Gunnar Dahlin finns i Jönköping. Du blir sista medverkande i Ring P1 idag. Välkommen.
Tack du. Jo, jag tycker att man måste måla ut var man ska gå och var man ska cykla. Den första regeln var att alla skulle mötas högertrafik. Cyklarna skulle hålla sig närmast körbanan. Men nu, sen kom det en ny regel, för att man inte skulle bli påkörd i ryggen, så skulle man gå till vänster när man möter en cykel. Men detta krock. Där, för då går ju de gående där cyklarna ska köra.
Ja, men då ser
så
man ju varandra.
Det. Vi måste bestämma oss. Måla ut, där ska du gå, där ska du cykla. Från början var det så konstigt här, så att då hade de lagt en reflexrand. Sen kom de med en fräsmaskin och fräste bort reflexranden. Då blir det lägre där, så det blir en vattenränna.
Oj.
Så kan vi inte ha det till vintern, för då halkar folk som ska gå och cykla. Då kom de med vanlig vit målarfärg och målade ett vitt streck, att, som det var innan högerregeln, att cyklarna skulle vara närmast körbanan och mötas högertrafik, och gående skulle gå längst ifrån körbanan och mötas högertrafik.
Är det på ett särskilt ställe här, Gunnar, i Jönköping, där det är särskilda problem med hur man ska gå?
Ja, jag tycker detta. Jag blev omkörd både på vänster och höger sida när jag cyklade, till exempel. Men sen när de saltade på vintern så försvann färgen.
Nej.
Så det är inte målat på en del ställen. Det finns ställen det är målat på.
Har du ringt kommunen och gatukontoret och påpekat detta?
Ja. Men det är ingen ordning. Nu går folk där det inte ska gå och cykla där det inte ska cykla. Det är väldigt, det är bättre att det hade en regel. Den regeln att man inte blir påkörd i ryggen är bra om man väljer en gångbana som man ser framlysena på bilarna. Och likaså går man på fel sida, då kan man bli påkörd i ryggen för bilarna om de kommer upp på gångbanan.
Lite tydligare regler, inte bara... Ja, Gunnar, alltså jag hör att det här gör det här att du är rädd för att ge dig ut i trafiken, eller hur påverkar detta dig?
Ja, jag tycker det är väldigt oroligt att gå med ryggen åt biltrafiken till exempel. För det är ju byggt, om det är en tvärgata, så är det ju byggt för högertrafik. Och de flesta ställen tror jag är så att det är byggt för högertrafik. Ja. Men det är bortslitet. Det har blivit virrigt.
Nu får Jönköpings kommuns gatukontor skärpa till sig lite kanske. Gunnar, tusen tack för att du ringde.
Tack så mycket för att jag fick nämna detta. Förlåt att jag nämnde det.
Ja, du behöver inte be om ursäkt. Man måste ju kunna känna sig säker i trafiken. Tack och hej.
Tack och adjö med dig.
Hej. Alltså vänster eller höger, hur går vi? Jag brukar gå på vänster sida, men det kanske behövs lite tydligare markeringar. Trafik är ett återkommande ämne i det här programmet. Vi är tillbaka imorgon på nationaldagen. Ska vi prata svenskhet då? Nationaldagsfirande? Eller ska vi prata om något helt annat? Ja, det är du som bestämmer. Hör av dig till oss. Jag har telefonnummer, så jag på säga. Ring P1 har 020 22 10 10. Producent Anna Landelius, tekniker André Ljungberg. Jag heter Sofie Eriksson. Så hörs vi imorgon igen, 9:30 till 10.
Och här är Ekot med nyheter. Polisen utvärderade aldrig sitt eget agerande kring 14-årige pojken Mohammeds försvinnande, trots att han hittades mördad i Nynäshamn efter att familjen vädjat om att polisen skulle spåra honom. Advokaten Anwar Osman är målsägande beträde för Mohammeds familj.
Det som irriterar mig när man tar del av det här, det är liksom att man inte kan rannsaka sig själva.
När mamman slog larm om att hennes 14-årige son var försvunnen blev hon aldrig förhörd. Istället för att anlita en tolk raljerade polisen om att ringa henne på sin bästa somaliska. Polisen letade inte efter Mohammed och några dagar senare hittades han mördad.
Polisområdeschefen Håkan Boberg har tidigare sagt att han utgår från att polisen tagit lärdom av händelsen.
Chefer och medarbetare som varit involverade har alldeles säkert haft uppföljning på detta ärende.
Men när P4 Jönköping efter intervjun med Boberg ringer upp de tre polisanställda som hanterade mammans samtal får vi en helt annan bild. Vi har bytt ut deras röster.
Vi har mig vetligen inte under tiden som jag tjänstgjort här gått igenom just det här.
Nej, det där har jag släppt sedan jättelänge tillbaka.
Jag har inte pratat med cheferna.
Vi frågar både Håkan Boberg och regionpolischefen Malena Grann varför det inte gjorts någon utvärdering. Båda vägrar svara på frågor och säger att de vill invänta den granskning som JO nu gör.
Och reporter här, det var Petra Levinsson och Marcus Engberg vid P4 Jönköping. Uppsala tingsrätt fick utrymmas under morgonen därefter att det kommit in ett bombhot via mejl. Men polisen säger till P4 Uppland att personalen ska få återgå till arbetet inne på tingsrätten nu runt 10:00. Polisen och säkerhetsavdelningen utreder ärendet. Sverige med flera NATO-länder kommer vid NATOs pågående försvarsministermöte att skriva under ett avtal om att köpa svenska stridsfordon, där enligt ett besked från Norge. Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Nederländerna tar gemensamt initiativ till att upphandla bepansrade vagnar av modell CV90, som här i Sverige benämns som stridsfordon 90. Och avtalet det skrivs under vid ministermötet i Bryssel idag, enligt Norges regering. Produktionsstoppet vid Volvo Cars fabrik i South Carolina i USA i maj berodde på ett bråk om tullar på bilsäten. Där rapporterar sajten Carup, som hänvisar till dokument som lämnas in till en domstol. Och enligt de här dokumenten som Carup då läst så vill leverantörerna av bilsätena ha ersättning för tullar, medan Volvo Cars inte vill stå för tullkostnaden. Och nu strider de här två parterna i domstol om det. Det var Ekot 10:00 med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
De flesta av oss använder internet varenda dag. Vi tänker inte så mycket på det. Men vad skulle hända om internet försvann? I kommunen där jag bor eller i hela Sverige och var borta i några timmar eller i en vecka? Hur skulle vi klara oss i vardagen? Hur skulle samhället fungera? Och hur stor är egentligen risken att det händer? Det ska vi försöka reda ut idag. Det här är Förmiddag med mig, Lolo Kolmar. Välkommen Måns Jonasson, du är expert på Internetstiftelsen.
Tack så mycket.
Ni ansvarar ju bland annat, vad jag har förstått, för internets svenska toppdomän. Alltså den här domänen som slutar med .se.
Mm. Det stämmer, alla domäner som man ser där ute som slutar på .se, de administreras av oss på Internetstiftelsen. Och för det tar vi lite betalt. Och
okay.
För de pengarna så försöker vi göra så mycket gott som möjligt för internet i Sverige. Så vi är en icke-vinstdrivande, oberoende privatstiftelse.
Men alltså, hur medveten tycker du att vi som allmänhet är då, om hur mycket internet påverkar oss i vardagen, betyder i vardagen?
Ja, men jag tror att många tar nog numera i Sverige internet väldigt för givet. Mm. Vi har en rapport som heter Svenskarna och internet där vi frågar svenskarna om deras attityder till nätet. Och den gjordes första gången år 2000, så den har fyllt 25 år. Och jag gick tillbaka och tittade på första rapporten då, 2000. Det var första gången som hälften av svenskarna ens hade provat internet.
Oj.
Och på 25 år nu så är det över 95% av svenskarna som använder internet, och nästan alla gör det varje dag. Så det har ju gått väldigt, väldigt fort. Men samtidigt så är vi ett av världens mest digitaliserade länder, och det tror jag gör att många bara tänker inte ens på att internet funkar och finns, utan det bara är där.
Och jag ska också säga välkommen till dig, Mattias Svan. Du är samhällsvetare och du är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Hej, hej.
Hej. Om du jämför dem med andra länder, hur beroende är vi i Sverige av nätet?
Mycket beroende, precis som man säger, att vi tar det för givet i vardagen. Det ska fungera, det bara finns där och vi funderar inte närmare på det. Och det har många olika lager och många olika system i vardagens infrastrukturer som vi bara tänker på. Det finns där som vatten och elektricitet.
I förra veckan då presenterade regeringen Sveriges digitaliseringsstrategi som ska gälla de närmsta 5 åren. Då ska internet göra livet ännu enklare för oss, både som privatpersoner och som företagare. Och bland annat så ska det skapas en sorts medborgarapp, där vi ska kunna få kontakt med alla myndigheter på en gång. Eller på ett ställe i alla fall. Vi ska kunna nå barnavårdscentralen, vi ska kunna nå hemtjänsten i den här appen. Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Är det här väldigt bra eller är det läskigt?
Både och kanske. Jag tycker att det är en bra idé. Alltså, det är väl jättebra om alla medborgare enkelt vet hur de kan komma i kontakt med samhällets tjänster. För att idag kan det se väldigt olika ut och vara ganska svårt att veta. Jag kan bara gå till mig själv att så fort jag ska göra någonting som jag inte har gjort förut, då måste jag börja med att söka och googla hur gör man egentligen för att söka bygglov i den här kommunen, eller hur gör man egentligen för att söka barnomsorg där och så. Mm. Det är klart att det vore smidigt om det fanns en ingång till alla samhällets tjänster. Men det blir ju också rätt sårbart då såklart. När den slutar funka, vilket den garanterat kommer göra någon gång då blir det väldigt, väldigt sårbart.
Och kommer den att krascha så?
Ja, men det tror jag, det törs jag faktiskt gå ut på en gren och lova att det kommer den att göra. För det finns i princip inga tjänster som aldrig går ner. Förhoppningsvis går de ner sällan och kort tid. Men då och då kommer den att sluta funka av olika skäl. Och då blir det ju jobbigt.
Okej. Jag tänkte att vi skulle testa ett litet tankeexperiment. Om man säger så här, internet ligger helt nere i kommunen där jag bor. Måns Jonasson, vad märker jag allra först?
Ja, men om du är som jag så märker du direkt att det slutar låta hemma. Jag har alltid musik på som jag strömmar från internet eller lyssnar på radio över internet. Och den kopplingen går ner på en gång om internet går ner.
Just det.
Och är du
det
också
kanske som... inte så farligt.
Ändå. Nej, men är du också som jag så tänker du inte så snabbt utan du går till datorn och försöker kolla vad som är fel. Och så funkar inte det, för internet funkar inte. Och sen kommer du på att du ska liksom titta på någonting på nätet och det går inte heller. Så att vi blir ganska handikappade ganska snabbt med mycket av det vi har vant oss vid att göra. Men i ditt hem så märks nog inte så mycket direkt i alla fall, inte första dagen.
Okej. Säg att det har gått 3 dagar, vad märker jag då?
Man kan väl säga att vi kan börja med att tänka bort allting som har med en smarttelefon att göra. Allting som sker på en app. Så vi kan ju tänka bort banker, bank-ID, allt sådant. Och efter ett par dagar så kan man ju börja fundera på lokala ICA-affären. Leveranser av färskvaror. De vet ju inte vad de ska leverera och till vem och när.
Så att jag kan inte köpa mat alltså?
Ja, och till 99% så är alla pengar digitala idag. Och alla banktransaktioner och betalningstransaktioner. Du ska köpa 2 liter mjölk på lokala affären på hörnet. Blipp. Men det fungerar ju inte. Och visst, kontanter finns ju fortfarande, men...
För jag har ju sparat mina kontanter. Mm. För jag har ju läst i den här broschyren om krisen eller kriget kommer. Så jag har bunkrat upp med lite olika valörer och sådär. Och så går jag till butiken och så säger att nu har jag varit duktig.
Det är jättebra. Och sen är det en fråga om fungerar bank eller fungerar butikens kassasystem? Och hur pass uppkopplat är det? Man kan ju säga att ganska mycket handlar ju här om information. Så att vad man kan göra och vad man kan hoppas sker är ju att folk helt enkelt skriver upp små lappar till varandra fram och tillbaka och så löser vi det när det kommer igång igen.
Vi såg det ganska tydligt när Coop drabbades av ett stort avbrott och deras kassa slutade fungera. Att mindre butiker där man i mindre byar och städer där man har lite koll på varandra, där funkade det ganska bra. Och här kom Jonsson, han skulle